Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Och i mig känns det lite som att katastrofen är här. Hur är det med dig, Patrik? Zellman?
Ja, nu får mikrofonen här. Jag måste få in den i skägget igen här. Nu, så. Ja, men det är bra. Jag är ute på turné igen.
Var är du nu?
Sitter här. Jag kommer inte ihåg vad hotellet heter. Det är jättetråkigt. Men jag är på ett hotell nere i Skaraborg.
Gött.
Så är det. Och jag ska till... Nej, nu vet du, blir det ju helstopp här alltså.
Alltså, du kommer inte ihåg hur du ska?
Nu, nej, jag kommer... Jag är vart... Jag får omkring som en tätting, vet du.
Hoppas du kan få reda på det på något
nej,
sätt.
Men jag tappar det helt, ja. Vet du. Ja, jag ska göra det. Jag får göra.
Du kanske, om du börjar,
innan jag åker.
Om du börjar köra kanske det kommer till dig.
Ja, nej, men jag ska till Östervåla.
Okej, okay, kul.
Östervåla, Ekumeniakyrkan där ikväll då.
Hörru du, Patrik. Det har varit ganska intensiva dagar här på gården. Efter att vi hade spelat in sist, tror jag.
Ja.
Så åkte jag för att fixa... bygga ihop valplådan. Jag skulle byta bottenplatta i den och sen.
Just
så köpte
det,
en båt,
det var ju...
och för det var på tisdagen och så på söndagen så var det planerat för födsel då, enligt tidtabell. Jag kom hem, jag höll på och gjorde ordning, flyttade undan smutstvätten i tvättstugan och ställde dit valplådan, skulle gå ut och hämta tiken och då hade hon fött i hundgården. I snöstormen. Och det var ju så jävla tråkigt och så jävla stressigt. För att det är ju hennes första kull. Och man vill vara med och man vill hjälpa till. Och se till att allt går bra. Tyvärr så hade hon mitt i sin förlossning bytt plats. Vi har två hundkojor i hundgården. En utan dörr, eller vad man ska säga. Den är bredare och där hade hon börjat föda. Sen hade hon flyttat in i den med lucka, som är lite mer som en grotta. Och fortsatt föda där inne. Så tyvärr så hade några valpar blivit kvar på första stället och inte överlevt. Men hon hade 7 valpar som hon låg och diade då, eller ammade kanske man säger, i hundkojan. Och du vet, man blir så här... lite chockad skulle jag säga faktiskt. För att... jag vet fan. Det var mycket känslor. Mycket hög stressnivå. Och for runt. Och barnen var hemma. De hade påsklov. Britta var hemma som tur var. Så vi kunde hjälpas åt. Vi samlade ihop de levande valparna i en korg och tog med oss dem in i huset tillsammans med... Fan, vilken start på podden här blev. Rakt
låter
in bara.
Låter väldigt dramatiskt. Jag är helt tyst förstummad.
Ja, ja. Och fick in dem i valplådan då. Britta stannade kvar där. Jag gick ut och tog hand om de döda. Det var... Hon hade totalt fått 12 valpar. Men 7 hade klarat sig då.
Ja. Det var väldigt många valpar.
Och väldigt många valpar var det. Och jag vet inte heller om hon bytte ställe för att det var mer vindskyddat och snöskyddat, eller om det var för att vi har hon sitter ihop med en annan tik, Nadja, i hundgården, och jag vet inte om hon ställde till något problem som gjorde att hon flyttade på sig också. Men det som var skönt var att hon hade ju då löst allting. Och det är ju så fint att naturen har sett till att det funkar så att de fattar liksom vad de ska göra. Så hon hade ju liksom fått ut alla valpar. Hon hade slickat dem rena, ätit upp allt stök och fått igång diningen. Vilket var helt fantastiskt. Dagen gick, natten gick. Britta tog första natten och vakade vid dem. Det blev tydligt att en av valparna, det var 5 killar och 2 tjejer. Det blev tydligt under natten där att en av tjejerna var svag. På morgonen så åkte jag för att köpa. Det var svårt för henne att få komma till helt enkelt. De andra bufflade bort henne. Och även Kerstin var inte så mån om att ta hand om den här valpen. Hon märkte kanske att den var svag. Jag åkte och köpte sån mjölkersättning på morgonen för att vi skulle försöka nappflaska den. Men då var det tyvärr för sent. Så den somnade in. Bokstavligt talat bara liksom, somnade in där på morgonen. I våra händer. Så nu har vi 6 friska, fina jämthundsvalpar i alla fall. Och jag har köpare till alla. Och de verkar må jättebra. Kerstin firade med och rymma i fredags för att jaga lite älg.
Jaktidioten.
Hon fintade Britta och 4-åringen här hemma och smet ut genom dörren. Men som tur var det en sommargäst här ute som såg henne, så jag kunde hon var inte så snabb, så jag sprang i kappen i skogen faktiskt. Vi har ju haft kulla förut och ingen som man vet att tigrarna kan ju bli lite dåliga i magen av hela förlossningsprocessen. De äter ju så mycket skit och slickar massa valpbajs och sådär. Och hon var dålig i magen, men i lördags då så blev det sämre. På morgonen så var det, hade hon skitit i tvättstugan och också kräkts. Våra andra 2 vuxna hundar kräktes också. Man tänkte så här, fan, är det något med fodret eller? Men jag har inte så mycket vikt vid dem eftersom man är så fokuserad på Kerstin och valparna. Liksom. De andra tänker mig klara sig. Men under dagen där så blev det liksom sämre. Och på söndag morgonen så såg jag att hon hade blod i sin diarré. Kerstin alltså. Så då hoppade vi in i bilen och åkte till veterinären och tog med alla valparna i en korg. Liksom. Det är ju ganska stor grej att flytta sådana här små valpar och flytta henne. Men det kändes som att liksom, hennes allmäntillstånd var också påverkat. Man såg på hennes blick att hon inte riktigt var där på något sätt.
Vad var det med henne då?
Ja, vi kom in till veterinären då. Då fick vi träffa en tjej som heter Olga som var toppen. Jag märkte på henne att hon var ganska orolig för Kerstin. Hon tog pulsen och den var tydligen oregelbunden. Hon sa att Kerstin nog var i chock. Hennes kropp var i chock liksom. Och hon började prata om så här, rädda livet på ett liv mot 6 liv. Och så här. Alltså du vet, så här, man inte riktigt orkar lyssna på den här situationen. Och jag har ju kontakt med massa jämthundsuppfödare och så här, så och har hört då att de kan få så här om de har till exempel livmoderinflammation, vilket ju man hoppades att det inte var. Men också eftersom de andra hundarna hade kräkt, så tänkte jag att det måste ju vara något med någon maggrej liksom. Och Kerstin kopplades upp på dropp då. och blev långsamt bättre. Hon hade hela tiden mjölk i djuret så att valparna fick dia. Även om det blev, det är sakta men säkert, blev det ju mindre och mindre. Och till slut var det nästan inget kvar, tror jag. Hon åt inte, bajsade sådär blodigt. Men hade, fick då dropp i 12 timmar eller någonting. Alltså, jättemycket. Och sen så hon blev inte inskriven eftersom man skriver inte in tiken med valpar. De tar inte in valparna, så då hade vi behövt ta hem dem och börja mata dem med en nappflaska, och det vill man ju helst undvika för det blir väldigt krångligt att göra det. Och också stor risk att att det inte funkar och sådär. Så vi åkte hem sent på söndagskvällen för att då komma tillbaka tidigt på måndag morgonen. Och jag låg med Kerstin och valparna i tvättstugan. Kerstin sa till mig 2 gånger under natten att behöver gå ut och gå på toa. Och var fortfarande dålig i magen, men inte så, hon kräktes inte. Hon fick behålla vatten hon drack. Och på natten åt hon faktiskt lite levpastej. Och då kände jag så här, fan, nu vänder det nog. Liksom. På morgonen när vi kom till veterinären så fick hon mer dropp fram till lunch ungefär. Och det sista som hände innan vi fick åka hem där var att hon faktiskt åt kokt torsk och kyckling som jag hade blandat med vatten. Och sen så när vi kom hem under eftermiddagen igår, måndag, så började hon äta. Och nu är hon sitt gamla vanliga jag igen. Alltså hon är tokig i mat, så man måste hålla den borta från den för att hon inte ska få överladda magen. Liksom. Den måste ju successivt bygga upp någon slags bakteriekultur igen och sådär. Men så nu känns liksom allt typ bra igen. Och valparna mår bra och hon verkar må bra. Hon är fortfarande lite svajig i magen liksom. Det är inte perfekt avföring om man säger. Men hon är mycket bättre.
Stabilare, ja.
Och Nadja är fortfarande påverkad. Äter dåligt. Men jag är inte så orolig för henne, för hon har ju inte en valpkull som hon... Dels har hon inte nedsatt motståndskraft på grund av förlossning och allt det där. Men sen diar hon ju inte heller. Så hon behöver inte äta lika mycket. Eller det tar inte lika hårt på henne att inte äta. Så där håller jag också på sakta men säkert ge henne lite kokt kyckling och så här. Kerstin får nu någon så här burk recovery. Någon så här extra dyr mat som jag köpt. Som hon äter med god aptit.
Mm. Då ska du återhämta det också nu då.
Precis, och när jag höll på med det här igår då, när jag hade fått Kerstin att äta och var ute och typ rastade henne, så gick jag bort och kollade på lammen och så såg ett av lammen såg liksom lite lojt ut. Ett från de som fick 5. Så jag tänkte jag måste flaskmata henne. Så gick jag och hämtade en flaska och så gick jag ut och matade henne och några andra lite som ville ha. Och så bara hörde jag så här, fan, det är något lamm nere kvar i hagen. Då gick jag ner, då hade det fötts 3 stycken lamm i hagen under dagen. Och med då en förstagångsföderska som inte riktigt fattade vad det var som hände och inte riktigt knöt an till dem. Så jag då... In med dem i en spilta. Och jag har också träskor och bara halkar omkring i leran ute i hagen där. Får in dem i en spilta och sen ska jag in då tackan. Och då har jag en hink med foder. Jag går med den in till spiltan. Alla tackorna och alla lammen kommer ju. Det är då liksom 7 vuxna får och 9 lamm kommer inspringande och ska ta den där hinken. Jag får liksom fatt i tackan, får in henne till lammen. Så bara känner jag, hon har inget juver, det är fel tacka. Så då har jag tryckt in fel tacka till lammen. Så då måste jag ut med henne igen och försöka liksom fäkta bort alla de andra tackorna som försöker ta sig in för att äta det här fodret. Och sen så får jag tag i rätt tacka och in med henne. Och hon fattar fortfarande ingenting. Hon är liksom... Jag har en andra förstagångsföderska också, och Kerstin då. De är ju väldigt, väldigt måna om sina ungar. Den här tackan verkar inte ha det riktigt i sig. Men nu är hon boxad, så nu kommer det väl att komma igång. Men hon har till exempel inte slickat dem rena riktigt. Och hon luktar mer på dem och tänker... Det ser ut som att hon tänker så här, vad i helvete är det här?
Var kom de ifrån?
Exakt. Och så, och de, det är lite svårt med diningen och så här, men ja, vi håller på. Så det är fullt ställ kan man säga här hemma på gården just nu.
Ja, men det är alltså jag, det är ju verkligen så när man har djur. Verkligen.
Ja, jag bara, när jag hade lammen så bara började skratta, för det är så jävla... jag tycker också att det är kul.
Du får ju kontakt. Det blir ju levande liksom. Ja. Det är så dramatiskt och det är hela, det blir inte grå lunk riktigt, utan nej, det är supertoppar och superdalar och ja.
Men så nu plötsligt har vi 20 får.
Ja.
Och 900
farman. Du får börja kalla det för fårfarmar nu.
Och samtidigt då det här plantuppdragningen man håller på med. Det känns som att nu är det mycket. Och just det också, förra veckan då när vi hade det här med, vi hade ju massa lamm då också och valparna och allt det där. Då hade ju barnen också påsklov. Vilket också ställer till det lite. Men nu har vi, är de tillbaka i sin dagverksamhet, så nu känns det lite lättare att få saker gjort på dagarna.
Mm.
Hur går det för ditt lamm?
Ja, det går jättebra. Jag har aldrig haft så stort och fint lamm.
Baguettan.
Baguettan, ja, precis. Och sen namn, ja, det är min hustru. Hon är värre än dig när det gäller ordvitsar, kan jag ju säga, Kalle.
Baguettan, ja.
Ibland tror man att hon är från Göteborg, vet du, men hon är från Norrbotten. Nej, men vi har de andra två ska ju ha i betydligt senare då.
Just det.
Så att det blir. Men vi har börjat mjölka, jag handmjölkar och så, och det går väldigt lätt.
Kul, jag såg att ni hällde mjölken i kaffet.
Ja, vi börjar med vår mejeriverksamhet med mjölk i kaffet.
Hur smakar det?
Nej, men alltså, har du kyld fårmjölk? Jag tycker den är godare än komjölk till och med, va? För den är rikare smak på den, fast inte någonting som har någon annan smak eller så, utan mycket krämigare och... Ja, det är den godaste mjölken helt enkelt.
Ja, för alltså, riktig mjölk är ju liksom nötigare. Är den liksom ännu nötigare då, kan man säga, eller...
Ja, det skulle jag säga. Ja, men alltså men gräddigare. Ja. Det gör den ju fetare då, va. Jag gillar ju den här, när jag köper mjölk då köper jag den här naturlig fetthalt som är ohomogeniserad.
Det har vi gemensamt, Patrik.
Ja. Tyvärr så hinner den ju ofta klumpa ihop sig under transporter och skikta sig och så vidare då, va. Och så är det ju då inte med fårmjölken. Ja visst, det kan flytta upp grädde på ytan så som det kan göra med färsk komjölk och sådär också då. Men det går ju att röra om och sånt. Eller om
man skakar ju bara paketet i det man häller upp.
Och så har du tänker på den köpta komjölken. Ja.
Och så har man tur får man en sån här klump. Det tycker jag är gott.
Ja, lite smör i kaffet.
Alltså så jävla, man är ju hyfsat gubbe när man tycker att det är fint. Barnen tycker att det är äckligt som finns.
Ja. Nej, men sen har vi ju haft premiären på småbrukarkursen i lördags.
Kul! Vad var det om gänget?
Ja, det är... ja, men det jag kan väl säga lite sammanfattande så här, att det kändes jätteroligt att träffa dem. Och det blir ett kanongäng igen då.
Hur är åldersspannet?
Ja, du... Det är någon som är... under 30 tror jag. Men jag tycker ju att alla ser så unga ut nu för tiden. Och sen är det en äldre kvinna som är runt pensionsåldern där ungefär då. Så det är hela spannet och det är alltså du vet, jag sitter här och känner så här att nu är det mycket. Ja. Nej, men du vet, det blir jag har 3 veckor kvar på turnerandet här. Så är det.
Det blir skönt när jag är över.
Alltså det är ju jätteroligt att komma ut och träffa folk och sådär. Men jag slutade ju med biodlingskurser och sånt där en gång i tiden. Just för jag kände att det här bilåkandet tar så otroligt mycket energi helt enkelt.
Ja.
Det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt att köra bil faktiskt. Och det tar väl ut sin rätt. Och nu sitter jag och åker efter vägarna och gjort det hela vintern dessutom, som jag brukar återhämta mig på då.
Du, apropå biodlingskurs så har jag en grej som jag tänkt på. Ja. Jag har ju två toppliskuper som jag har fått av dig.
Ska jag ta med en tamm eller nu? Eller?
Ja, men det är det jag ska komma till. Jag gick och tittade på dem igår, så tänkte jag så här, fan, jag tror inte att jag har i mig att också hålla på med bin i år heller. Så då tänkte jag så här, ska jag inte låna ut kuperna till någon? Gör man så?
Ja, det kan man göra, men då man brukar vara lite försiktig med begagnad utrustning då. Då får man, man flyttar dem.
Okej.
Okay. Så då bränner ni ur de kuperna helt enkelt. Och då bränner man dem, tar ur utrustning och så vidare. Och så bränner du tills det blir en ljusbrun färg då.
Ja. Men för jag tänkte liksom säga i podden så här, att om det är någon som typ bor på Södertörn i närheten av mig här och är sugen på att testa det här med bin. Och om det känns okej för dig, Patrik, och då med den här informationen att man måste bränna ur dem. Så hör av er så kan
ni få... Men du har ju hon, vad heter
Birgitta.
Hon nu? Birgitta har en kompis också som vill komma igång med bin.
Perfekt! Då kollar jag med henne. Det kan också vara så att om det är någon som hör av sig som är jättesugen. Så, men mejla eller skriv på Instagram. I utbyte vill jag ha honung. Om jag får.
Du arrenderar ut dem.
Exakt. Det skulle vara perfekt tycker jag. För jag får lite dåligt samvete varje gång jag ser dem. Men jag tänker också så här. Jag tror inte att jag har kraft och energi. Just för att det går inte lätt för mig med bin ännu. Det är för mycket som är nytt och för mycket att tänka på. För mycket som jag måste fråga dig om och så här. Så att jag måste nog pausa ett tag till.
Ja.
Tills barnen är större kanske.
Det är tillräckligt surrigt som det är.
Exakt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Apropå körigt, Patrik. Det är ju tiden på året när man sår grejer. Jag tänkte bara att vi skulle kunna ha nu under våren ha ett återkommande inslag i podden där du berättar vad man ska så den här veckan. Och jag förstår att det beror på var man bor och när man vill plantera ut. Men vi kan väl ha mig som referens då, för att jag behöver ju veta det här. Vad ska jag så den här veckan?
Ja, du skulle ha sått för en vecka sedan.
Ja, men jag fick ju valpar. Okej, okay, så det är kol och det är sallad och mangold och allt där.
Absolut, och rödbetor och så.
Ja, taget.
Foderbete kan du också göra.
Ja.
De här som jag kallar för 4-veckorsplantorna. Det var det vi sådde nu när vi hade gjort träd och sticklingar och sånt där i lördags i småbrukarkursen. Så provar vi ju 3 olika. Vi sådde till och med tomater då.
Kul.
Den stora. Ja, och det är, varför det är så sent, det är därför att jag har inte utrymme som det är nu för så mycket tomatplanter. Så att de kommer att vara små när vi planterar ut dem helt enkelt.
Jag har insett att jag kommer behöva plantera om mina tomatplanter snart.
Ja.
Till 15 centimeter. Ja.
Puh, du var, men... tyckte du var sen med dem också, men de har kommit fint.
Ja, det känns jättekul. Och bra groning också. Det var några som jag var osäker på. Då sådde jag flera frön i samma kruka. Så då kunde jag ta plantor och sätta kvar nu i alla. Man brukar alltid ha några tomma krukor, tycker jag, som står i hyllsystemet.
Mm.
Men och då, för er som tänker haka på mig i den här så-utmaningen. Jag har gått en sociala mediekurs. Så är det då kål, rödbetor och sallad och sådär. Och vi såg det i brätten. Alltså jag kör så här 96-celligt brätte som jag ställer i växthuset. För att de här växterna klarar ganska mycket kyla.
De här som vi pratar om nu, ja.
Ja.
Ja, precis. Alltså de kan man ju så i rader ute i kallbänkar och så vidare också, va? Så att just det att vi drar upp planter av dem, det är just för att underlätta skötseln, att de har ett försprång när de kommer ut sen.
Exakt.
De blir ju lite tidigare också, för jorden är ju inte riktigt färdig i landen ändå, men huvudanledningen det är att få lite större planter som man kan sätta dem på rätt ställe, på rätt avstånd. Det är lättare att hacka ogräset sen. Och sen framförallt när det gäller kålen, att inte jordloppen äter upp
just det.
Plantorna då. Just de små när de kommer upp då.
Bra! Det ska jag göra i eftermiddag i min plan. Om det inte går på röven med några djurbebisar. Dagens första fråga kommer från Björn. Han skriver att han har precis grävt ner en tank för att samla regnvatten. Tanken är på 5 kubik och är ansluten till mitt dagvattensystem. Jag har 2 frågor. Kan jag med ett bra filter se detta vatten som ett av mina 3 sätt att säkra vattenförsörjning? Det vill säga att jag filtrerar vattnet med ett bra filter och sen kan använda det som dricksvatten. Ska vi börja med att svara på den frågan, Patrik?
Ja, men alltså det kan man göra. Men det man ska tänka på när det är takavrinning och så vidare, det är ju att då har du ju... Ja, men du har ju fågelskit och alla de här grejerna. Men det har du å andra sidan i allt vatten som är ute, va?
Mm.
Det är ju så. Har man ett bra filter så får man ju bort... Alltså, där ska man inte chansa i så fall, va? Verkligen inte. Och sen är det ju också det här med... Hur gammalt är vatten och så vidare också då. Jag brukar ju säga det där med att man ska cirkulera, använda vatten i grävda brunnar till exempel.
Ja.
Så att inte det blir stillastående vatten i då. Men absolut, det går att göra det. Och har man ett bra filter så får du ju bort patogener, bakterier, virus till och med, va? Så att det fungerar.
Vi har ju ett filter som är svindyrt. Som vi säljer på prepbox.se. C1-an heter den, va?
Ja, den är inte svindyr. Men det kanske är mycket pengar för många. Det är väl mer en sånt där filter som man tänker trygghetspunkter. Att man går ihop.
Just det.
Och sånt där.
Just det.
Ja, det kostar typ 20 000 spänn. På ett sånt. Ja, jag funderar faktiskt på ett sånt själv, eftersom jag tänker lite åt det hållet då.
Kul.
Men för, du vet, med spannmål och extra lager och såna där grejer.
Det renar väl 100 000 liter om jag minns rätt. Eller är det mer? 500 000 liter?
Nej, det är säkert mer. Alltså det är jättemycket då. Men det som är bra med det är ju faktiskt det här att... jag tänkte på ditt vattentorn som inte finns längre.
500 000 liter renare.
Ja.
Det är fan mycket vatten.
Mycket vatten, ja precis. Nej, men det är just när jag åker runt de här bygdegårdarna och det här jag är. Där jag var igår, där, här har kommunen, Grolanda, här har kommunen gjort avtal med bygdegårdarna. Att kommunen ska ha möjlighet att köra ut grejer och ha bygdegårdarna som trygghetspunkter då. Va?
Mm.
Och där igår, där var det ju grävd brunn. Så det filtret är ju gjort för lite större sammanhang. Och du kan ha självfall, alltså det behövs bara 2 bar, eller säger jag väl då, va?
Ja, då är det en bar.
Du vet, jag är rätt grötig i huvudet idag. Kan,
jag märker
vet
det. Det.
Jag märker det nu.
Men ja. 0,2 men, bar är det.
Vad sa du?
0,2 bar behöver du.
0,2 bar, ja. Det betyder 2 meter.
Ja.
Höjdskillnad. Så du, vad hade du på din IBC-tank?
Jag hade ju tänkt att jag skulle sätta sånt här på min IBC-tank. Som är vad vi lade om där. Nu har ju det brunnit
som
upp.
Som var just från takavrinningen.
Exakt.
Mm. Och du hade väl 5 meter där eller någonting sånt där, va?
Nej, 3 tror jag.
Fy, det var inte mer än så.
Nej. Alltså från botten på för IBC-tanken.
Ja, lägsta punkten, ja, precis. Ja, exakt.
Så det är precis. Men min plan är ju att göra något liknande som det här nu när vi bygger nytt. Att försöka eventuellt gräva ner någon tank. Så att jag är idel öra när du svarar på de här frågorna, Patrik. För jag tänker att det här gäller mig också.
Mm. Alltså, nackdelen med att gräva ner då, om det inte är lutning, på kraftig lutning och sånt där på tomten eller så. Det är ju just att du tappar ju det där självtrycket och fallet då, va?
Ja, men då kommer vi in på nästa fråga som
du måste pumpa upp vattnet.
Exakt. Ja. Vilken typ av pump lämpar sig bäst för att suga upp vatten ur tanken? Ska jag satsa på en dränkpump med tryckregulator eller en pump med en liten inbyggd hydrofor? Jag ska i normalfallen använda vattnet till att vattna mina odlingar, dels med kran, dels ansluta till ett bevattningssystem.
Mm. Nej, men alltså hur bevattningen ska se ut får nog vara det som bestämmer vilken pump man ska ha då. De här dränkbara pumparna, alltså som du ofta har för läns, som är lite länspumpar också. Du vet de här som står ganska platt, som du ställer och som tar in vatten nära botten, va? Du vet när det har varit översvämning i källaren och sånt där. De har ju ofta väldigt högt flöde. Alltså du får ut stora mängder med vatten. Men lite beroende på hur odlingarna är då, så är ju en vanlig så kallad trädgårdspump då med liten hydropress på. Det är ju en väldigt smidig lösning då om man har lite mer vanliga bevattningsgrejer då.
Och den funkar också för att då trycka vatten till det här filtret om man skulle ha ett sånt?
Absolut.
Ja.
Det gör de.
Drar mycket ström en sån här pump? Alltså går att driva med ett elverk och allt det där?
Ja. Det man får tänka på när det gäller pumpar, det är ju startströmmarna då.
Mm.
Den typen av elmotorer. Att du får kanske 4 gånger större strömmar när de startar då.
Just det.
Men det är ju, jag skulle säga, ett sånt här som är på 2000 watt. Men maxströmmar på 4000 watt då, kortare perioder. De klarar av dem där.
Ja. Jag tycker att det låter som en bra idé som Björn har här. Att gräva ner sådana här. Han har ju grävt ner tanken redan. Men har den som vatten för till sina odlingar och sådär. Det låter väl skitsmart.
Ja, alltså det beror ju på hur allt ser ut. Om man gräva ner en tank. Man kan ju göra dammar. Det jag tänker ofta är så här, att titta på hur det ser ut där man är, om man kan få ett självtryck på något sätt.
Just det.
För då kan du flytta vatten sen utan pumpar i värsta fall, va?
Så är det liksom ett...
Men det är också, det blir ju mörkt och kallare nere i backen. Det är ju en stor fördel då.
Just det, för bakterietillväxt och alger och sånt där.
Ja.
Du, är det en vettig grej att bygga ett vattentorn på gården om man har en sån här tank och pumpa vattnet via det? Eller är det onödigt?
Du tänker så som du hade det förut.
Nej, jag hade ju inte så. Jag hade ju bara regnvatten. Men att man skulle ha en tank, om man har liksom nedgrävd tank.
Ja, du menar fylla på och ha självtryck. Alltså, det blir ju en buffert, en reserv då, skulle man kunna tänka sig. Så det kan man ju fundera på om det är värt det då i så fall. Men annars har du ju en grej. Det är ju med vädurar.
Alltså
stjärntecknet.
De är ju väldigt känsliga.
jag är ju vädur. Jag fyller år idag förresten, Kalle.
Va? Är det sant?
Ja.
Det är otroligt. Bara... Förlåt.
Jag kom borde på ha det nu.
På det. Men du, alltså det är därför Mosi tog ett glas igår kväll för att fira, eller?
Nej, jag kom hit vid 9:30 och då hade de gjort en hamburgare åt mig här som stod och väntade.
Men du Patrik, stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en otrolig dag i Skaraborg.
Ja.
På mitt kommando, ett FIFA leder för Patrik. Hipp hipp, hurra! 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 Jag var ganska mäktig Patrik. Det var ju 15 000 pers som hurrade för dig nu.
Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Du,
vad är en vädur?
Jo, vädurar, det är ju den här pumpen som använder en del av fallhöjden och flödet till att skapa stötvågor. Så att du utan el kan pumpa vatten om du har lite fallhöjd och att det rinner viss mängd vatten och så vidare. Och då kan man använda den typen av lösningar då. Antingen att man flyttar vatten upp ovanför sitt ställe till någon damm eller till ett vattentorn och får självtryck då. Så det är en möjlighet då.
Vad mäktigt. Pumpa vatten med vatten.
Ja, exakt. Jag tror det går åt ungefär 90% av vattnet går åt det att skapa kraften då. Och så pumpar man iväg 10.
För att slippa bära vatten skaffade ägaren till Solbacken i Ludaröd i slutet av 1800-talet en vädur. Den pumpade upp vatten 30 meter från källan till gårdshusen. Vattnet pumpas upp ända på loftet i en behållare för att sedan med självfall kunna nyttjas till människor och djur.
Ja, otroligt. Där hade du exakt den lösningen.
Otroligt. Alltså jag fattar inte hur det funkar, fast trots att det står här. Men det verkar ju som en jättebra lösning.
Mm. Mm. Ja, men det är det. Den har ju använts väldigt, väldigt länge. Det enda, man får inte glömma den ute, Kalle, på hösten sen.
Det är inte för mig.
Nej. Det följde direkt.
Om jag bygger in hela gården och isolerar så att allt blir inomhus, då behöver jag aldrig ta in något.
Ja, nej, precis.
Har vi svarat på frågan tycker du Patrik? Vill du tillägga något?
Nej, men jag tycker väl att vi har gett lite tankar kring det där. Men alltså att man alltid tittar på sin egen kontext. Och jag tycker nog att om man tittar ur beredskapsperspektiv, har man möjlighet att skapa självtryck, alltså få upp, behålla höjdskillnaderna på vatten.
Mm.
Det är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det är ju svårt att ha ett vattentorn. Nu var det 5 kubikmeter han grävde ner, va? Mm. 5000 liter. Det är ju en del. Det är väldigt mycket att ha ett vattentorn, så att det är ju inte riktigt aktuellt när man pratar om de mängderna på hushållsnivå. Men alltså, ni kommer ihåg det där. 10 gånger 10 meter grönsaksland. Optimal bevattning är 30 mm, 25-30 mm i veckan. Det är 2,5-3,000 liter i veckan.
Herregud.
Man kan ju då dra ner på det givetvis, va? Och gå ner regnar. Och droppbevattna. Ja, precis. Men även om det är torka, att man är klok. Det här är för absolut maximal då. Och så kan man ju vattna varje planta, man kan droppbevattna och så vidare och inte köra med spridare och sånt där för att minska förlusterna och så. Men liksom det går stora mängder, så att 5000 liter låter jättemycket. Men kör man på med spridare och sånt där, det är inte... På ett hushållsland är inte jättemånga veckor bevattning i 5000 liter heller.
Nej.
Går man över på vattenkanna, då är det ju 500 vattenkan, 10 liters kanner då.
Jag tänkte på det här igår. Då gick jag med 3 vattenkanner. Alltså då hade jag 2 vattenkanner i en hand. Och så undrar jag har liksom hållit på i många år att försöka att hitta någon som kan tänka sig att göra en vattenkanna som är dubbelt så stor. Den ser likadan ut som en vanlig vattenkanna, men den rymmer 20 liter istället för 10. För oss som är lite mer som stadiga. Kanske skulle den heta Kallekannan. Men jag hittar ingen som vill göra en sån här vattenkanna med mig. Så om det är någon som lyssnar på podden som gör vattenkannor eller fattar hur man gör en vattenkanna, hör av er. Jag tror att det här är liksom en geniaffärsidé, för det var skitsvårt att bära 2 vattenkannor i en hand, kan jag säga, när de var fulla med vatten.
Nej, jag kan faktiskt hålla med dig, därför att om man tittar på dunkar och sånt där, så pratar de ofta om att ha 10 liters dunkar, för att jag har inget bekymmer att bära Alltså vi bär ju vatten till djuren i kannor och sånt där också. Och nej, men det hade varit bra att ha faktiskt.
Eller hur? Och de är mycket skönare att bära än en dunk. Dunkar i fyrkantiga.
Ja, precis.
Jag tänker att de som jobbar med plast.
Om det har med materialet att göra.
Handtagen, ja, att det blir svag och... typ eller någonting.
Ja, att det blir för tungt för handtag och sådana grejer. Jag vet inte. Men 15 kilo, 15 liter kanske.
Ja, vad som helst med mer än 10. Så att det blir lite mer bara.
Ja.
Vi går vidare! Patrik, en återkommande fråga som vi får till podden är vilka... inspirationskällor och referenskällor vi använder när det gäller småbrukande. Eller ja, de undrar väl mest vad du använder för referens, vad är för källor. Och vi har ju pratat om det här tidigare, vi har gjort ett avsnitt som var bara våra topp 5 eller topp 10 beredskapsböcker. Det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Men om vi breddar det lite, vi kan prata om böcker också. Vad konsumerar du för innehåll som har med småbruk att göra?
Alltså det är inte så mycket längre. Det är faktiskt inte det. Ja, alltså vad har jag tittat på förr om åren då? Nej, men alltså du vet, jag har ju varit så nyfiken och jag har testat så mycket och det börjar bli så att man hittar efter 50 år så börjar man hitta hur man ska göra.
Vattenkannan är full så att säga.
Ja, precis. Precis. Nej, men jag funderar. Alltså grejen är, mycket har ju satt sig i huvudet också, även om man är lite trög. Va? Så till slut så fastnar det ju. Så att man tittar, du vet det här med, alltså hur har det blivit då? Alltså, jag är ju verkligen mycket sån där keep it simple, stupid.
Ja.
Och det blir mer och mer. Och det är så härligt att höra. Vi pratade om det i lördags. Det är några som har varit i startgroparna. Och du vet, och de har ju odlat så mycket planter. Och så mycket olika grejer. De har odlat allt när de är så sugna. Och det där har vi ju alla gjort liksom. Nej, men istället att man odlar det som man verkligen vill ha. Och man kan titta i de här tabellerna. Vad jag har tittat i dem, vet du, med plantavstånd och... radavstånd, och det är olika på varenda, alltså jag kör bara två radavstånd, 35 cm och 50 cm.
Så får kan man med,
sen får det vara, sen är det nog. Och samma med växtföljder och sånt där. Gud vad jag har läst om växtföljder och sånt genom åren. Nej, jag flyttar runt lite så kör jag radodling och det blir lite blandat, så att det blir ju inte så mycket monokulturer och sådär, utan ja, det kan vara där det ska vara lite mer gödsel, mer näring då, att man samlar grejer där så att man kan gödsla extra mycket där då.
Ja.
Annars kan man gödsla i raden där de ska vara också.
Men en bok vi kan nämna är väl den där som du brukar, nej, just när det gäller det här, är den här Runebergs fröer som har en bra bok.
Just det, som referensverk för sorter och sånt också. Ja, den har varit deras, vad heter den, Kalle? Det var ju den första jag rekommenderat det där, just för att få det här med tider och
jag har aldrig, jag köpte den, aldrig öppnat den. Jag frågade dig istället.
Nej, du frågar alltid istället.
Den heter, ja, den verkar heta Runebergs fröer.
Ja. Alltså jag kan säga så här, Kalle, jag tänker så här. Jag tycker vi ska vi göra så här att jag går hem när jag inte är så grötig i huvudet och så kollar jag mina 40 hyllmeter.
Ja,
finns ju skönlitteratur där också. Och så plockar jag fram lite böcker, lite bredare bemärkelse.
Kul! Jag säger några grejer, några såna inspirationsgrejer som jag använder. Då. Dels använder jag ju dig, Patrik, väldigt mycket. Du är ju mitt referensbibliotek. Jag frågar ju dig om jag undrar någonting. Och jag har fler andra människor som jag frågar om jämthundsvalpar och får har jag en och sådär. Men när det gäller inspiration Jag kommer ihåg att när vi flyttade igår så lyssnade jag mycket på en podcast som inte ens, den var nedlagd redan då tror jag. Men jag tror att det går att lyssna på den fortfarande. Den heter Coopcast, som var ett jättegulligt par i Upstate New York som hade startat ett småskaligt, en småskalig gård med ägg- och kötthönsproduktion. Supergulliga, den kan jag verkligen rekommendera. Sen så kan man också, ska vi också nämna din kompis där, Richard Perkins heter han, va? Jag blir personligen lite provocerad av honom av någon anledning, men det är ju ganska, det är också matnyttiga grejer, alltså bra böcker och kul Instagram-konto.
Ja, framförallt om man vill bygga upp en kommersiell verksamhet, småskalig verksamhet då.
Sen,
så är ju hans väldigt bra.
Sen finns det en kille som heter Ben Falk, också en permakultursnubbe, som har skrivit en jättehärlig bok som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men kolla upp honom. Han är jävligt vettig och har Resilient Farm and Homestead tror jag att den heter. Superhärlig bok. Och liksom, ja, men det är så skönt med folk som är lite liksom vettiga och kanske inte så... det är mycket, alltså framförallt i permakultursvängen så är det mycket som är pappersprodukter, alltså skrivbordsprodukter. Det är mycket människor som sitter och räknar ut vad som vore smart och sen som kanske inte funkar så här svinbra i verkligheten eller som bara är som mer, liksom lite onödigt kanske.
Ja, det är ju, vad ska vi säga, det är väldigt mycket... Jag tyckte ju det var fantastiskt när jag stötte på det där. För jag kan ju tänka mycket, jag är en system, helhet, sammanhangsmänniska. Och man attraheras mycket av det där då, för det är ju sådana system, principer, helhetstänk och sånt där som är permakultur, va. Och det är ju faktiskt i stor grad ett planeringsverktyg, va, som sen ska omsättas i verkligheten i och sig, va. Så att det, jag tror det är så du tänker att det är pappersprodukter, för det är ett planeringsverktyg, ett
ja, men det jag menar helhet. Är att, typ så här, att odla in kryddspiral är väl, skitsmart, liksom, men det, man kan ju också odla kryddor inte i en kryddspiral. Alltså det känns som att när jag håller på med, jag har ju läst och tänkt mycket om träning. Det finns ju väldigt mycket med träning som går att optimera om du är väldigt, väldigt intresserad av träning. Alltså du kan hålla på med olika Excel-dokument och sådär och följa olika program och liksom bli bättre på att springa genom att göra olika små tripp-trapp-steg över stock och sten och sådär. Det går att hålla på så, men du, det som är det luret är väl att det är bara för att få de där sista 10%. Alltså för att komma igång med odling så behöver du inte göra en kryddspiral, och för att komma igång med löpning behöver du inte hålla på med hälspark och fotisättning, utan det börjar någon annanstans. Förstår du vad jag menar?
Nu förstår jag vad du menar. Det är lite grann det här, jag som har följt det där lite längre tid. Det började ju faktiskt på 80-talet då, va? Och jag kanske inte var så tidigt in i det, men det blev ju lite så här.
Du sökte på permanent. Du skulle göra en permanenta håret och hittade då permakultur.
Nej, jag kan ju säga att jag började odla väldigt tidigt. När de andra barnen var ute och bråkade och så i högstadiet, då låg jag och läste organisk-biologiska tidningar och sånt där. Men... Orbio.
Och ändå och så kul på fest. Det är ju helt otroligt, Patrik.
Ja, jag är nog inte någon riktig festpris. Speciellt inte längre. Jag brukar säga det när jag... Jag blev ju gifte mig ganska tidigt och fick barn och så vidare. Så att jag är aldrig riktigt... Nej, jag tycker det är för stökigt och bråkigt.
Men du i alla fall, inte... du började då tidigt då och...
Ja, och det blev så här att liksom det blir vissa grejer som man skulle liksom göra, för annars så hade man inte permakultur. Och just det här, jag förstår vad du menar nu när du tog upp detta med spiralen där till exempel. Va? Ja. Och den är ju just så där att i och med att den börjar högt upp i mitten och så går det en spiral ner och det är stenar som ackumulerar värme och så vidare. Och så får du ju givetvis torrast längst upp. Och så får du ju, i och med att den går runt, så får du ju fuktigast längst ner när vattnet rinner ner. Och du får ju olika solmängd och så vidare beroende på var i den här du sätter. Om du sätter den lite bakom eller lite framför och så vidare. Va? Så du får väldigt många olika mikroklimat där. Och då var ju tanken med det där att du skulle kunna sätta olika typer av kryddväxter på precis rätt ställe. Men jag är ju också så där. Jag förstår vad du menar, Kalle. För jag har... Alltså när man vill producera lite mer, alltså ha lite större odlingar, få lite mer kvantitet, då blir det mindre med tid. Och alla såna här installationer, de ska byggas och de ska upprätthållas och så vidare, va? Så ja, men för om det tar väldigt mycket tid.
Om ens intresse är goda grönsaker så och inte, om ens intresse är permakultur, då kan man hålla på jättemycket med det. Eller som ett exempel, jag här utanför så har jag en stor sten i en rabatt och jag satt tulpanlökar i anslutning till den. Tulpanlökarna som är närmast stenen kommer först upp och blommar först för att de får värme från stenen. Ja. Men de andra kommer ju också upp och blommar också. Så om man då fastar i att man tänker att det måste alltid vara en sten bakom en tulpanlök för att, för att det är optimalt, då blir det ju att man måste hålla på att leta stenar för att kunna ha tulpaner i trädgården. Men om man då istället tänker att det är som, ja, det var spännande, så kan man tänka, men man kan också göra utan stenen. Det tror jag på.
Så är det. Och man kan ju, om man har platser i sin trädgård som naturligt har olika förutsättningar, så kan man ju utnyttja det, givetvis.
Ja.
Absolut. Jag tänker på de här kryddväxterna som timjans till exempel, som man väldigt gärna vill ha tillgång till färsk timjan. De är, vill ju ha lite torrare, så att ska man övervintra dem, då får man liksom ha dem på en plats. I alla fall när det är lite, jag vet inte hur det är hos dig, om du behöver tänka på det där, men jag har ju ingen erfarenhet från den typen av klimat då. Men där det är lite kärvare, där måste du ha lite torrt där, för annars så vintrar de ut jämt. Sånt kan man ju tänka på då.
Du, Patrik, vi skulle egentligen svara på en fråga om ister också, men vi får ju ha det som en cliffhanger till nästa vecka. Därför att jag måste filma nu.
Ja. Och jag känner att jag var inte riktigt i toppform idag, så det kan vara bra att spara lite. Jag tyckte ändå vi fick ihop ett hyfsat avsnitt.
Verkligen, verkligen. Och tack för era frågor, hörni. Det var jättefint. Vill du tipsa om någon föreläsning, Patrik?
Just det. Det vill jag faktiskt.
Men du kommer inte ihåg vilken.
Nej, jag måste kolla. Alltså, det är ju så, det har svämmat över i huvudet på mig. Det har gjort det faktiskt.
Men vet du vad? Lägg upp det på Instagram istället då. Så, är det i Skaraborg?
Nej, men jag kollar nu. Jag kollar nu. Så att det är lugnt. Jag har ju sagt det. Ikväll så är jag i... Ja, det är ju för sent. Om du gör ju inte
detta, det är för sent.
Imorgon. Ja. Men då är det... Ska vi se, då har vi 15:e. Då kommer jag att vara i Örnsköldsvik. Och där får jag komma med närmare vilken plats det är då. För i min almanacka står bara Örnsköldsvik än så länge. Jag ska samla ihop och göra planer och boka hotell och sånt där sen. Så Örnsköldsvik är jag på måndag den 15:e. Och jag är i Sollefteå den 16:e.
Fett.
Så ser det ut då näst. Ja.
Kör försiktigt, Patrik.
Det ska jag göra.
Vi hörs sen, hälsa Ingmarie. Grattis på födelsedagen igen, ät tårta.
Tack, jag ska stanna efter vägen och få en tårta.
Bra.
De ska fira mig när vi kommer hem sen. Underbar. Imorgon.
Tack för idag, puss och kram. Ha det så bra, hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.